Ja, vad spännande att ni sa att jag varit här. Är ni verkligen säkra? Jag brukar alltid få en känsla när jag kommer in att jag känner igen mig. Men det var lite annat dukat kanske. Det såg ut på något annat sätt. Annars så blir jag fortfarande lite tveksam, men jag får ge mig. Det börjar ju med att jag var förlåten, så att jag får leva i den förlåtelsen. Det där blir bra. Jag tar snart loss den ändå. Känner jag direkt. Jag gör nog det direkt. Tack för hjälpen. Det påminner mig lite nu om... Det är så här att jag har haft en kollega. Hon är nu jobbar i Tibro eller Tierp. Jag blandar alltid ihop den där. Tibro tror jag det är. Britta Bollmenäs. Så ibland är det Britta Bollmenäs som har varit någonstans och de tror att det är jag och tvärtom. Så att man kan känna och se ett drag av besvikelse ibland när jag kommer och säger, ja så var det du? Och så har de trott att de har kallat Britta Bollmenäs, som då också är pastor i Ekumeniakyrkan. Det påminner mig om när jag ibland ringer till min mamma hemma i Nås i Västerdalarna. Jag är ifrån Nås, men bor i Göteborg. Så ibland så ringer jag till henne och så då brukar det liksom spinna ett sånt där samtal som efter ett tag går ut på att hon berättar vilka som är födda. Det går väldigt fort oftast. Och sen berättar hon vilka som har dött och det brukar ta längre tid. För det är en avfolkningsbygd detta. Lilla Nås, där är det fler som avslutar livet än att det kommer nya. Så successivt så monterar man liksom ner byn, känns det som. Och affärer och allting stänger efterhand. Och man får åka längre och längre för att handla och uträtta ärenden. Och så räknar hon upp så där i telefon då vilka som är döda. Och då kan hon säga, ja, nu är Hackpers Erik dö, kan hon säga. Och Larv Anna är också död. Och så börjar hon så där räkna upp en massa så här namn. Och Jont Erik, han är också död. Och det är ju väldigt deppigt på något sätt att höra det. Ja, och så får jag en bild av detta och så säger jag, ha, oj då, oj då, oj då. Och så kommer jag till Nås och så tar vi en tur med bilen, hon och jag. Och då kan jag plötsligt se Hackpers Erik komma cyklande. Och så säger jag, men va? En tand dör han? Och då säger hon, nej men det där är ju en tand. Det där är ju Hackpers Anders eller någonting. Jaha, och då har jag liksom skapat mig en bild av vem hon berättade om i telefonen. Och det var inte alls samma person visade sig när jag kom dit. Så ibland är det skönt att man liksom tar det i bilen så att inte man kliver direkt fram och säger, du jag trodde, var inte du död du? Säger jag inte, utan jag säger det till henne och så får hon liksom gå igenom det en gång till. Och så småningom så har vi liksom fått detta förklarat. Men nu är i alla fall jag här i min högsta person. Jag är ju rätt så hög, som någon sa till mig, väldigt vad hög du är. Jag ska säga någonting alldeles direkt om de här böckerna jag har med mig. För nu har jag åkt tåg hit. Och jag kände att jag hade en väldigt tung väska för att bara vara iväg ett dygn. En del tror ju att vi som reser ofta blir proffs på att packa. Jag blir aldrig det. Men den här gången hade jag en extra tung och jag hoppas du ska lätta min börda. Jag har med mig två böcker. En heter Mogna vackert som kom ut i januari med jag själv som författare. Och jag har faktiskt en till också som heter Möten som berör. Som har blivit omtryckt. Den har blivit omtryckt för att den är omtyckt då förmodligen. Det är så att den boken skrev jag för ett antal år sedan om Lukas evangeliet. Och så är det några mötesplatser mellan Jesus och några personer i Lukas evangeliet. Så är lite frågor och så ligger Lukas evangeliet bak i den här boken. Och då är det så att nu har man då upptäckt att ganska många tar den efter Alfa. När man inte vet hur man ska fortsätta med grupperna. Och därför så tryckte Libris om den i tredje upplaga. Så jag har med mig de som jag just nu hade hemma. Och så detsamma av den här. Är ni intresserade så ligger de längst ner. Och en del glimtar kommer det nog att vara utifrån de böckerna under den här kvällen. Och kanske något imorgon, vad vet jag. Då ska inte jag säga något mer om dem. Det finns en sångare som heter Micke Jonsson, som ni kanske känner några av er. Han har en låtstrof som är så här: det finns någon som skriver lappar och sticker in under din dörr. Det stärker dina hjärtslag, ger dig något att leva för. Jag ska berätta om en sån lapp. Jag ska göra en liten resa tillsammans med er den här kvällen. Jag har tänkt att jag ska göra en ganska personlig resa, en berättelse, den här första avdelningen. Där jag ska berätta lite om sånt som har påverkat mitt liv. Som har gjort, tror jag, att jag är där jag är idag. Och då menar jag att jag fortfarande med djup tillit kan säga: jag är en kristen människa. För jag har inte alltid varit det. Men sen jag blev det så har det hänt en hel del i mitt liv. Och jag ska göra några sådana nedslag tillsammans med dig. Som kanske känns som att det blir som en nostalgitripp. Och så kanske det är. Men för mig är det mycket mer än det. För det handlar väldigt mycket om vad som gör en människa till en lärjunge. Och kanske allra mest, vad är det som har gjort mig till en lärjunge. Och så dricker vi lite kaffe eller te eller vad vi nu vill ha. Och så äter vi upp glassen för säsongen. Jag såg att det fanns glass när det kanske inte är det ikväll. Men det finns, säger jag. Man kanske kan hälla på huvudet som de säger i Halland och så kan man köpa glass. Jag vet inte. Men sen kommer jag igen efter att vi har fikat och umgåtts en stund. Och då ska jag fortsätta och ge några sådana mötesplatser ur Bibeln, när Jesus möter enskilda människor. Att möta och bli mött i ögonhöjd kan man ju kanske säga då som temat. Då vet ni ungefär hur jag har tänkt för den här kvällen. Det är någon som skriver lappar och sticker in under din dörr. När jag var 19 år så blev jag kristen, frälst eller kom till tro, hur vi nu uttrycker det. Jag kom egentligen inte alls ifrån en sån miljö. Jag har växt upp i ett helt vanligt svenskt hem. Men utan någon sån här aftonbön. Eller utan att vi har samtalat om andliga frågor överhuvudtaget. Jag kan inte minnas det alls hemma hos mig. Min mamma är lärare. Min pappa, han jobbar i skogen. Och så gick jag lite i söndagsskolan när jag var barn. Jag var för några veckor sedan tillbaks till Nås. När missionshuset i Nås firar 150 år. Och så var jag där och predikade på söndagen. Och det var en lite speciell upplevelse. För lite grann gick jag i söndagsskolan där. Och sen försvann det där upp i tonåren. Och vi drog iväg åt helt andra håll. Jag och de ungdomar som jag var tillsammans med. Och så småningom när jag var 19 år så var det en god vän till mig som hade åkt till USA ett år som utbytesstudent. Bodde i en kristen familj, var helt chockad över detta. Tänkte hur i all sin dag ska detta gå ett helt år, vilket bottennapp. Hon var helt förvirrad, tänkte hjälp. Och så skrev hon brev hem till mig. Detta är ju urlänge sedan så vi mejlar inte, vi skrev vanliga brev. Och vi tänkte alla, oj hjälp, men det kanske går. Eller kanske du kan byta familj, vet jag att jag föreslog henne. Men det gick inte, utan hon blev kvar i den här fromma familjen. Och hon gick på gudstjänster och hon var med i olika aktiviteter som de tyckte passade för deras familj. Så kom hon hem efter ett år och var kristen. Och vi blev helt chockade. Under tiden hade jag hemma hittat LP-skivor med Pelle Karlsson som min pappa hade. Han hade samlat på sig lite religiös musik. Det tyckte han om att lyssna på. Och jag lyssnade på dem ibland och kände att jag blev väldigt lugn när jag lyssnade på dem. Idag skulle jag säga, för jag har ett mycket frommare språk, att jag fick frid. Men jag visste inte vad det var. Utan jag kände bara att jag blev lugn av dem. Så jag lyssnade ganska mycket och tyckte mycket om texterna. Och det här har gjort att jag kom in i någonting som jag skulle kunna kalla för en sökningsperiod i mitt liv. När jag började längta efter någonting annat än det jag var i. Och tänkte, finns det någonting mer? Jag liksom började treva efter det. Och i den perioden då så kom hon hem och så berättade hon på ett otroligt enkelt sätt om sin väg till personlig tro. Väldigt enkelt och rätt på. Och jag visste direkt, här är det. utan att jag hade liksom förkunskapen, så bara visste jag när hon sa det. Det är detta jag längtar efter. Och så lite på en sån där lite stormig väg så kom jag fram till en personlig tro. Hemma hos min syster en natt. Så jag låg bredvid henne i en dubbelsäng. Hon hade precis kommit hem från BB med sitt andra barn. Var ensam med sina barn och jag skulle hjälpa och stötta henne ett par veckor så där i början. Och så låg jag där bredvid henne och den här lilla som nu är 31 år, det är så länge sedan. 1981 var det här. Han grät som nyfödda barn gör. Och då tänkte jag så här. De som är kristna, de säger att man kan be om allting. Då tänker jag be att han slutar gråta. Så då bad jag väldigt tyst så inte min syster skulle höra. För jag hade inte berättat något för henne om mina funderingar. Så bad jag, gode Gud om du finns. Och gör så han slutar gråta nu och somnar. Då ska jag bli frälst nu, amen, sa jag. Och så hackade det till i barnvagnsinsatsen och så somnar han. Så enkelt. Idag så ska jag krångla till det mycket mer. För nu har jag läst lite teologi och nu har jag blivit så förståndig. Så nu liksom ska jag tänka att nej, men det är det. Så det kan man kanske be. Men då gjorde jag det. Det var min enkla barnabön. Hoppas jag aldrig förlorar den. Även om jag har lite fler färger i mina böner idag. Så hoppas jag att jag aldrig slutar och lita på att Gud kan svara så konkret. Då tänkte jag, nu är jag kristen. Och så morgon efter då ringde jag till hon som hade varit i USA och sa, hej, nu är jag frälst. Hur ska jag göra nu? Så blev hon glad och så tog hon med mig till en församling i Falun. För jag hade börjat jobba i Falun då. Så gick jag med i en församling som nu är en EFK-församling. Ön var det då. Och så började min resa som blev ganska mycket upp och ner. Så fick jag veta av dem som jag lärde känna som var kristna. Att man ska berätta om sin tro så fort som möjligt. Det var liksom så att du ska berätta för någon. För då blir du stärkt själv i att det här tror du på. Var frimodig, som någon sa, och berätta för någon. Och då tänkte jag, ja det finns hur många som helst som jag skulle kunna berätta det för som inte har en aning. Vem ska jag ta? Och då bestämde jag mig direkt, jag tar det som är svårast av alltihop. Jag ska berätta för min pappa. Och hjälp, tänkte jag, han slänger ut mig. Men jag tänkte ändå, jag berättar för honom, nu har jag blivit kristen. Så jag kom hem till köket där i Nås. Han satt och läste sin tidning vid köksbordet. Så gick jag förbi honom, ställde mig med ryggen emot för jag tyckte det var lite genant. Det tycker man ibland, att säga det allra viktigaste till de som är allra närmast, det är ibland väldigt svårt. Så att jag ställde mig så att jag hade ryggen emot. Och så drog jag djupt efter andan. Och så tänkte jag att allt får studsa mellan mjölklitrarna. Och så tillbaks så får han så småningom höra detta budskap från mig. Så jag stod där rygg i rygg och han satt och läste. Och så harklade jag till och så sa jag. Pappa, jag har blivit frälst, sa jag. Blev helt knäpptyst i köket hemma i Nås. Han hörde liksom kran stå och droppa lite. Tidningen liksom bara att han bara stannade i sitt läsande. Och tittade långt ner så här och jag tänkte hjälp han slänger ut mig. Men jag hade en väldigt snäll far så tänkte det gör han nog inte. Men hur landar detta? Så sneglade jag på honom och jag liksom uppfattade. Han hörde verkligen vad jag sa. Men han sa ingenting. Han bara tittade rätt ner. Liksom på elitserien Leksands IF högst upp. Som vanligt nu blir det igen. Och stirra liksom på det. Och jag gick förbi försiktigt. Och så kände jag liksom att han förde mig i ryggen så här. Så gick jag ut. Så hände det ingenting. Och så var det som att ha två magneter. Ni vet sådana här hundar man har ibland. Svart och vit hund. Och så ska man liksom föra ihop de magneterna. Men vänder man dem fel så kan man gå rätt så nära. Och sen bara viker det iväg så här. Så gick vi runt varann i flera dagar. Hände ingenting. Så fort vi såg varandra så vek vi iväg så här. För vi visste inte riktigt förmodligen hur vi skulle hantera det. Och så efter några dagar så kom han till mig igen. Och så ställde han sig framför mig. Jag såg att han liksom hade hämtat andan liksom och tänkte nu gäller det. Och jag stod där och så tänkte jag nu får jag en ny adress. För jag såg att han hade en lapp. Och så la han den lappen i min hand och så tryckte han sina stora händer över mina. Och så tittade han med djupt i ögonen och så såg jag att han var väldigt rörd. Tänkte, oj, vad händer? Han sa ingenting, han bara tittade på mig. Och så sa han, nu börjar han snart gråta, vad är detta? Och så vände han och så gick han ut därifrån. Och då tog jag den lappen och så började jag veckla ut den försiktigt så här. Och på den lappen så stod det så här. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra tro. Så stod det. På lappen som min pappa hade gått och liksom filat på i flera dagar. Och som han ville liksom sticka in under mitt hjärtas dörr. Det är någon som skriver lappar och sticker in under din dörr. Det stärker dina hjärtslag, ger dig något att leva för. Och så gick det mycket så här upp och ner och fram och tillbaks genom de där åren. Men om jag skulle säga amen nu och säga nu dricker vi kaffe. Då skulle du kanske tänka det var lite kort. Och så skulle du tänka att du blev ändå lite välsignad. Det var ett starkt vittnesbörd skulle några tänka. Och så var det bra så. Nu är ju detta 31 år sedan. Jag är så tacksam att jag fick den hälsningen. Att den lappen finns i mitt liv. För att det har betytt väldigt mycket. Men sen har det hänt väldigt mycket på 30 år. Det händer mycket i en människas liv under en sån lång period. Och så när man ser tillbaks så kan man ju ibland hänfalla åt nostalgi. Men man kan också se tillbaks på sitt liv och se att man stått vid sådana här kryss, sådana här vägskäl eller som i fjällen och se det här var viktiga vägskäl i mitt liv. Ett sånt vägskäl för mig som var ett av de allra viktigaste, det var ju den där lappen jag fick. Och som jag sen har burit genom mitt liv. Och så har jag anat det att han som jag tänkte inte alls var intresserad av andliga frågor. Han förmodligen tänkte, jag passar inte in i ett kristet sammanhang. Med det liv som är mitt. Men jag vill ändå ge det jag har. För resan vidare. Och så är det något av det allra viktigaste jag har fått. För den där personliga resan. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Det har varit ganska många djup. Faders handens kraft aldrig sviker ljuvliga säkra tro. Förmodligen levde han och avslutade sitt liv på de orden. Också fast han inte självklart fanns i ett sammanhang så var det det som bar honom och som hjälpte honom genom dagarna. Och så skickade han det med mig vidare. Det var för mig väldigt viktigt. Sen nu när åren går och jag har varit med om ganska mycket på 30 år. Under de år du har vandrat har du också varit med om mycket. När du börjar se tillbaka och se på de där olika beslut man har tagit. När man har stått vid något vägskäl och tänkt, hur ska jag gå vidare härifrån? Vad är det liksom som får mig att ta kurs vidare nu? Så är det vissa saker som kom igen. Eller som man ser, det här var viktigt för mig. Och det märkliga för mig, och som gör att ni kanske tycker att det låter lite nostalgiskt, den här personliga resan nu. Det märkliga för mig är att det som har betytt allra mest, det är några bilder som jag fick med mig från barndomen. Som min pappa präglar mig med väldigt tidigt. Till exempel så åkte vi alltid till Norrland på semester när vi var barn. Vi åkte alltid norrut. Jag hade inte varit söder om Avesta innan jag var 20 år tror jag. Och det tog lång tid innan jag såg havet. Vi åkte alltid Norrlands inland och så gärna in i Norgens sväng och så tillbaks. Tre syskon var vi som satt i baksätet på en Saab 95. En sån där med svarta prickar i taket. Det var så här vit, inklätt med vitt och så var det svarta prickar så här. Och så var det galonsäten, vinröda galonsäten. Och så var det en skåp bak som man kunde sitta liksom på den här bagageluckan när man stannade och fika. Så satt jag alltid i mitten för jag blev alltid åksjuk först. Vi blev det alla tre. Vi spydde i kapp om de vägarna till Norrland. Och jag började alltid. Så jag tänkte vi kanske klarar oss till hulon om jag sitter i mitten. Liksom. Se på vägen var det enda liksom man hörde. Jag satt ju med våra påsar där. Men så kom min pappa på. att han kunde kanske råda bot lite på detta. Så när han förberedde sig för den här semesterveckan till Norrland så gjorde han bland annat det med att han köpte såna här syrliga karameller. Citron- och apelsinklyftor var det syrliga. Så la han dem i handskfacket i bilen. Och så när vi skulle åka så öppnade han handskfacket. Och de legade där i stekande sol ganska länge. Så slog han isär det här då, som var bara en klump nu. Och så delade han ut där i baksätet. Fick vi välja citron eller apelsin. Och så började vi knastra på dem. Och så tog han en själv. Och så blinkade han höger från gårdsplan i Nås. Då kommer man till Norrland om man bor där. Och så börjar resan. Och innan vi hade passerat Strandbärs, som det heter, då, ungefär 300 meter från oss, så hade vi ätit upp första. Och så frågade vi, kan få en till? Kan få en till? Och så höll vi på till gommen var helt uppfrätt. Och sen kom nästa procedur då. Han tog sin. Så åkte vi till Sveg. Och så åt vi där. Och så åkte vi till Östersund. Då hade vi åkt 40 mil. Där sov vi över hos min morbror. Och så åkte vi 40 mil dagen efter och då var vi uppe i Arvidsjaur, där min mamma kommer ifrån. Och ibland åkte vi till Tärnaby, det var ungefär lika långt. När vi kom fram, då vände sig min pappa om och så räckte han ut tungan till oss barn. Han var kanske inte så väl uppfostrad, min far. Men då gjorde han det och så visade han. Och då såg jag när han liksom kom nära oss där i baksätet. Vi satt ju som lite gröna alla tre där, helt slut efter denna resa. Så visade han vad han hade på tungan. Och då kunde man se liksom en blank, lite skimrande apelsinklyfta. Det lilla som var kvar. Och då var det den han stoppade i munnen när vi åkte hemifrån. Den låg liksom där. Så visade han oss den. Och vi blev väldigt imponerade av detta. Hur gick det till? Han kunde konsten att behålla länge det som var gott. Medan vi bara hela tiden liksom ska ha nytt och nytt och nytt och nytt. Det är många gånger jag har tänkt på det. Och så har jag tänkt på det här som står i Saltaren. Smaka och se att Herren är god. Det här att konsumera sitt kristna liv. Att hela tiden tänka, men det finns något bättre där. Eller du åker dit, där är det bra. Eller så tar jag mig dit, där blir det riktigt bra. Men nu har jag hört att där är det bra. Och så är det som att jag sitter där och gapar i baksätet och säger, kan jag få en till, kan jag få en till, kan jag få en till. Medan han sög på det han hade. Och lite kan jag tänka att för mig har det blivit en viktig bild mitt i skärmen av det. Av det här att behålla och smaka på det jag får ganska länge. Alltså att idissla Guds ord. Att äta det. Att återvända till det. Att låta det som från början var en sanning få fortsätta djupna i mitt liv tills det blir någonting ännu mer av det. För så är det att det finns alltid många bottnar i de berättelser som vi möter. Att idissla det. Att låta det sjunka in. Och våga sortera bort en del. Med åren märker jag att det enkla blir oftast det mest hållbara. Att jag plockar bort en del som jag tänker, nej men det här vore bra för det som är bäst. Tänk på Marta och Maria som det står om i Lukas evangeliet. Maria valde det som var bäst. Det betydde ju inte att det Marta valde som var den som fixade så att allt skulle komma i ordning. Valde något sämre. Utan i vissa lägen behöver man välja, förenkla, ta vara på det allra bästa och sortera bort det andra. Att skilja mellan bra och bäst är inte så enkelt. Där behöver man ibland pröva sitt liv och då tror jag på enkelheten. Att våga skala ner, förminska och se att när jag vågar stå i det enkla lilla så får jag liksom de stora öppningarna inåt, in i djupet. Fast jag kanske tycker, tänk om jag missar någonting. Men jag vinner någonting större. Det berättar den nåsresan till Norrland för mig. När jag har börjat fundera över det. En annan sån berättelse som har präglat mig mycket. När vi var barn så var vi också väldigt mycket i skogen. Min pappa var i skogen 8 av veckans 7 dagar kan man säga. Han jobbade i skogen. Och när det blev helg då skulle vi vara i skogen allihop. Så vi var jämt i skogen. Och så ibland var det bärsäsong, ibland var det svampsäsong. Och ibland skulle man åka skidor över någon myr. Man skulle, eller så skulle man ut och angla på isen en hel söndag, håll på att frysa ihjäl, dra gäddor. Och så skulle man, alltid, jag skulle räkna upp allt det där som har med skog och mark och friluftsliv att göra. Idag kan vara avundsjuk på det, för idag kan jag längta tillbaka till det. Jag tänker, vilket otroligt kreativt, bra liv. Och så mycket vi var ute, vi var ju jämnt ute och fick dra del av så enormt mycket. Men så ibland när vi gick till skogen, då packade han ryggsäcken innan. Och då packade han ner oftast lite koncentrerad saft i en flaska. Han hade en sån här skinnpåse där han hade kokkaffe. Och så fick vi bre några smörgåsar. Det var vad han hade. Och sen hade han några kåsar, såna här täljda muggar som han själv hade gjort. Det var i ryggsäcken ungefär. Han gick med ganska lätt packning. Och så kom vi en bit in i skogen. Vi skulle plocka bär och så blev vi törstiga. Och så sa vi vill ha något att dricka. Du har ingenting med det. Han tog aldrig med sig en deciliter vatten ut. Tyckte det var helt onödigt. Utan istället kunde han gå ut och så ställde han sig mitt på ett kalhygge. Mitt på. Och så stod han där och så ropade han på någon av oss som tyckte, åh, vad är det nu då? Så gick vi fram och så sa han bara, lyssna, sa han. Lyssna. Ja, men vi är törstiga. Ja, lyssna. Och så ställde han sig någonstans och så böjde han sig ner och så sa han, kom, lyssna. Och så kunde jag gå ibland fram och så la jag örat till där det var risigt, något så här buskigt mitt på det här brännande kalhygget. Så plötsligt hör jag hur det pålar där under. Då är det en kallkälla. Och då säger jag, jag visste att den var här någonstans. Här är den. Bara röj bort kvistarna. Här tar vi vattnet. Så fyllde han på saftflaskan. Så fyllde han på kaffet. Och så kokade han kaffe. Han tog aldrig med sig någonting i onödan. Utan han visste, det finns dit vi kommer. Om vi bara lyssnar efter det. Och så många gånger i mitt liv som jag har stått vid sådana vägskäl. När jag tänkt, gode Gud visa mig vägen. Jag vet varken ut eller in. Vart ska jag ta vägen? Vilket håll ska jag gå? Då hör jag hur min pappa nästan sitter på min axel och säger, Britta, lyssna. Lyssna efter, var är det friska vattnet? Inte smaka främst, utan lyssna. Var pålar det? Inte ta vad vatten som helst, bara det är vatten, utan var är det friskt? Var rinner vattnet och var finns det som släcker din törst? Och så ibland kan jag ha stått på andliga kalhyggen och stått och tyckt att det är torrt som fnöske, finns ingenting. Och så hör jag min pappa säga, lyssna. Och så går jag lite försiktigt över torr mark och tänker, var ska jag få det som släcker min törst? Nu tycker jag att så många har erbjudit så mycket att dricka av alla möjliga sorter och allt möjligt som ska vara bra. Så tycker inte jag att det smakar så att jag känner igen det. Jag känner inte igen smaken, men andra verkar tycka om det, men jag känner inte igen det. Då hör jag ibland hur min pappa säger, lyssna. Ta bara det som är kallkällan. Våga lita på den och ta av det vattnet. Hur torrt den ser ut så kan det vara ett flöde där under om du bara lyssnar in det. Lyssna efter källan. Och så lär jag mig det som vi med ett andligt språk skulle kalla andlig urskiljning. Och så har min pappa lärt mig det. När jag var barn. Medan jag tänkte att inget av det liksom som hade med kyrkan att göra fanns i vårat liv, som jag sa i början, så lärde han mig andlig urskiljning genom att ganska naturligt ta vara på det som var hans liv. Och så tänker jag för dig och mig, vad är det du och jag står i mitt i vardagen? Det är där Guds rike bryter fram. Jesus han säger i Johannes evangeliet, den som tror på mig, hur hans eller hennes inre ska flyta strömmar av levande vatten. Alltså flyta strömmar, det är ett rinnande, det är en kallkälla tänker jag då. Och för mig är det bilden av någonting som ibland bryter fram när det är alldeles torrt. När jag tänker, jag ser inte vattnet. Jag begriper inte att det är här. Men jag har ibland besinnat mig på äldre dagar. I början gjorde jag inte det. När jag var 20, 21, 22 år, då gick jag upp och ner så här i känslorna. Nu tycker jag att jag börjar besinna mig. Och då blir man ibland lite ängslig. Och så tänker man, har jag övergivit den där första glödande kärleken? Och så tänker jag på min pappa då. Och så märker jag att nej, men jag ställer mig på de där torra andliga kalhyggena. Jag står där och så litar jag på ditt ord, Jesus. Jag litar på att du har lagt en kallkälla här mitt i detta torra. Det är bara det att det är lite svårt att höra var den är. Men jag står kvar. Jag springer inte härifrån och vrider på någon kran någonstans. Utan jag står kvar. Och så går jag lite försiktigt över detta torra som nu är mitt liv. Och så ber jag, låt mig känna igen när källan bryter fram. Och vet du, det märkliga är för både dig och mig. Att de gånger som Herren är så ofärdig att vi anar och känner igen, då är det direkt någonting som inte är främmande. Utan jag känner igen det och ändå kommer det kanske på ett lite annat sätt. Det är någonting som är väldigt naturligt, tycker jag, när Guds ande rör vid ens liv. Och för mig handlar det väldigt mycket om att skilja mellan allt det där som jag blir erbjuden och känna. Det är kallkällan, för den fick jag med mig från början. Det är alltså den som lär mig var Guds rike bryter fram. Jag ska våga stå kvar även när det är torrt. För jag står med ett ärligt hjärta och en stor törst mitt i det liv som är mitt. Och så ber jag, ta vara på det i mitt liv som är jag. Hjälp mig att inte leta så mycket efter det perfekta. Utan stå där jag är och lita på att där bryter det fram som blir levande vatten. Det är en sån där stark bild som jag har med mig från min barndom. Jag har ganska många sådana exempel från mitt liv som handlar mycket om att hitta vad är lärjungaskapet. Jag får ge dig en sån bild till. Och det är när vi fjällvandrar, eftersom vi då var upp till Tärnaby och till Arvidsjaur och så ska vi upp i fjällen. Så tröttnade ju jag och mina syskon ganska snart och tyckte att det var tråkigt att gå. Vi ville liksom att vi skulle vända och gå hem igen. Vi hann knappt över trädgränsen för vi sa, kan inte vi vända, och det är mygg och usch vad jobbigt. Och så vet jag att min pappa, han kunde vara lite sådär halvrå ibland då, så att han sa till mig någon gång när jag liksom tyckte, nej jag orkar inte och jag vågar inte, vi ska över någon strid fors så här. Jag vågar inte, jag stannar kvar här. Ja, men det går bra, sa han. Du kan stanna här, vi kommer tillbaka i eftermiddag. Och känner man, nej det vill jag verkligen inte, utan jag vill med. Och så börjar vi gå och så vänder han sig om och jag kan än i min kropp komma ihåg det, hur han vänder sig om och så går han tillbaks där jag är och så säger han inte, nu bär jag det resten, utan han säger, gå i mina fotspår. Och så går han för och så förklarar han väldigt enkelt pedagogiskt, när jag lyfter min fot, då sätter du ner din fot i samma fotavtryck. Och så när jag lyfter nästa fot, då sätter du ner din fot. Så går du och bara tar rygg på mig hela vägen. Tappa inte, hojta om du tappar, utan gå bara precis i mina kliv. Och så klev väl han lite mindre än vad han gjorde annars. Och så var han medveten om var han satt sina fötter, på stenar, på kvistar, på den där fjällvägen. Och så vandrade vi så, och så var jag helt fokuserad. Så fort han lyfte så satt jag ner min, och så kände jag, nu är jag i rygg på dig. Och så småningom så sa han, nu är vi uppe, titta. Och så behöver vi se hela den utsikten som var runt oss. Och så tänker jag, har gjort i alla tider sedan jag blev kristen. Jesus, nu tar jag rygg på dig. Och så försöker jag gå i dina fotspår. Och när jag tappar mark och liksom blir förvirrad av det runt omkring. Och liksom börjar titta för mycket. Hur gör den då? Vad händer där? Då litar jag på att du vänder dig om och säger, här, sätt ner foten här. Ni kommer ihåg Petrus som var så bekymrad över lärjungen Johannes. Och så säger han till Jesus, vid något tillfälle så här. Det står Johannes 21 tror jag, sist, i slutet av Johannes evangeliet. Du, hur blir det med han, säger han. Hur ska det gå för han? Och då vänder sig Jesus om och så säger han till Petrus. Vad rör det dig? Du ska följa mig. Och jag tycker det är så underbart. Dels är det lite uppstudsigt. Det gillar jag, att det finns lite glimt i ögat. Vad rör det? Petrus, det angår inte dig hur det går för han. Men du ska följa mig. Alltså ta rygg på mig. Fundera inte så mycket över vad som händer på sidan av. Utan ta rygg på mig och våga gå. Och lita på att du kommer framåt. Du kommer hemåt. Det där är några sådana glimtar från min barndom kan man säga. Som kanske har blivit viktigare än någonsin idag efter 31 år. Där jag kan känna att jag nu har fyllt 50 år. 51 har också till och med hunnit fyllt. Och så kan jag se tillbaka och så märker jag. Vad är det som har präglat mig allra mest i min tro? Då är det de händelserna som finns långt innan jag visste att Gud ville mitt liv. Så fanns det någon som var med och präglade mig. Och som gjorde att jag sen hämtade upp det. Jag hann ju berätta för min pappa att jag blivit kristen. Jag gick några år in i den tron. Jag minns att han körde mig till en bibelskola som vi påminner varandra om idag. Nordiska bibelinstitutet i Säffle. 1983 började där. Då var han med och åt han sin första pizza på en pizzeria i Säffle. Satt där och så kom det in dessa pizzor och så blev han helt chockad. Och så sa han, du vet då var en annan 22-23 år, allt var pinsamt. Då sa han så här till den som bar in pizza. Va? Ska jag på Nåsmål, men det behöver inte jag ta nu. Ska jag ha hela den? Den är stor som ett dasslök, sa han. Det gick inte. Men han var med liksom när jag styrde in på den vägen. Men han var inte kvar i livet när jag sen gick in i min pastorstjänst och i den kallelsen som jag då anar över livet. Tänk vad vi kan ibland uppleva att vi skulle vilja ha en dag till med någon som har gått före. För att få säga det där som har hänt sedan dess. Och kanske att någon vet och kanske de är medvetna. Jag vet inte om våra liv eller att vi samtidigt får det där medvetandet. Det vet jag inte. Men jag tänker ibland att de viktigaste präglingarna de kommer ganska tidigt. Och någon har funnits med i ditt och mitt liv genom hela resan. Nu kan det vara någon här som tänker, det är ingen som har bett mig fram till tro, utan jag har själv letat efter vägen. Så skulle jag ha sagt innan jag fick den lappen. Men nu ska jag inte säga det, utan jag tror att min pappa har varit med och präglat mig. Och nu ska jag vilja läsa, jag tog med mig, jag stod och vägde lite hemma. Jag gör så ibland när jag ska ut en helg, så går jag igenom min, inte allt för gedigna, men min lilla intressanta för mig då bokhylla. Och så tittar jag och så försöker jag tänka, kan den? Och ibland tar jag med mig lite onödan. Och så andra gånger tänker jag, den tar jag med. Nu har jag tagit med en bok idag som jag ska citera något ur. Som handlar om att någon ber alltid för dig och mig. Det är någon som ber och nu kan du ta vid och fortsätta be för dem som har gått före. Nu kanske manteln är liksom lagd på ditt liv. Att du får fortsätta. Och så kan du säga tack ikväll för den som har präglat dig och ditt liv. Och så bär vi med oss både goda och svåra minnen. Men tänk ikväll på det som har gjort dig till den du är. Jag läste en bok för ett antal år sedan som är skriven av Björn Ranelid. Som heter 1000 kvinnor och en sorg. I den, Björn Ranelid, han är ju en ganska kontroversiell människa som vi kan ha lite olika åsikter om. Men den här boken tyckte jag var jättefascinerande. Det är en roman. Det handlar om en man som heter Simon. Han är så gammal som jag är nu. Och så har han en väldigt svår cancer. Går igenom tuffa behandlingar. Och så mellan de här behandlingarna så vilar han ut på ett sånt där vilohem på ett kloster. Och så beskriver Björn Ranelid detta på ett sånt sätt att jag tänker i hans beskrivning, han måste ha varit där själv. Han måste varit en av dem som ibland vilar på ett kloster. För att annars skulle man aldrig kunna skriva så här. Det han beskriver är bön. Och då tänker jag så här, du och jag tar vid när någon avslutar sitt liv. Men vi kan också lita på att det är någon som fram till idag har präglat ditt och mitt liv. Så här skriver han. Nunnorna i Glumslövs kloster ber 6 timmar om dagen. Annars faller världen samman, ty den är trasig. Syster Lydia hyvlar och svarvar i lärkträ. Hon tillhör Maria-döttrarna i fågelsången in vid Enköping. Hon bär himmelsblå nunnedräkt och huvuddok när hon arbetar vid svarven och sågen i snickeriet. Jag åkte dit en vecka i början av juni. Jag lärde mig aftonens tystnad och morgonens. Så trött jag var efter den sista giftbehandlingen på radiumhemmet. Syster Lydia snidade ett ljusbärarträd för en kyrka. Spånen yrde i luften och sjönk sakta mot golvet. De påminde om människorna utanför klostret som dansade en stund, virvlade, lyfte och fröjdade sig innan de föll eller gick till vila. Alla dessa systrar runt om i Sverige, Tyskland, Spanien och andra länder ber för dig och mig utan att vi vet om det. De knäpper sina händer och säger orden, Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. De lever utan barn och män i klostren, de vårdar trädgården, de syr och bakar bröd. Vilsna och trötta människor kommer till dem och bor i små rum några dagar, veckor för att andas och vila. Och så berättar han om en modern människas sökande efter en personlig bön. Jag ligger i sängen och tänker på syster Lydia. Hon och tusentals andra nunnor pumpar runt blodet i världens kropp. De gör det utan att begära tack och ära. Och så avslutar han och säger så här, den här Simon då i Björn Ranelids ord. Jag har blivit friare och djärvare i mina tankar. Igår knäppte jag händerna för första gången sedan jag var barn och läste bönen Fader vår. Nu lägger jag 2 till alla de andra i fågelsången och Glumslöv. Överallt håller någon andakt och läser orden till vår Herre. Kanske faller världen samman om nunnorna och alla de andra upphör att be. Upphör aldrig att be. Det är det som gör skillnaden. Annars faller världen samman, ty den är trasig, skriver en av våra mest omdiskuterade författare. Det är ett rop i det och det är ett tilltal. Och någon av dem som har bett oss fram till denna dag kanske inte längre är bland oss. Säg då tack till vår Herre för att du är där du är idag. Och på väg hemåt med allt det som är tro och tvivel, synd och skam, förtvivlan och glädje. Allt det som är ditt liv, i läkedom, i sjukdom, i allt det som drabbar oss. Så är det någon som har bett oss fram och präglat våra liv fram till idag. Våga lita på det. Jesus är densamma igår, idag och i all evighet. Våra liv kan präglas på olika sätt. Det ser annorlunda ut i olika tider. Och vi behöver vara vakna över var pålar källorna idag. Lita till dem och dricka ur det som är levande vatten. Men framförallt fortsätt be. Nu ska vi be tillsammans. Herre, tack att du vet vilka vi är. Tack att du känner resan fram till denna augustikväll. Du vet, Herre, vilka som var och en av oss tänker på. Kanske någon känner att det också gör ont inuti. Tack att du är all trösts Gud och barmhärtighetens fader. Nu ber jag, Herre, att du rör vid våra liv. Att du ger oss mod, kraft och hopp inför framtiden. Tack att du är densamme och tack att du vill våra liv. Hjälp oss, Herre, in i den mognad som du vill ge oss. Hjälp oss sätta ord på det vi behöver för att fortsätta detta livet. Tack att du är här. Amen.